Vi ska läsa dagens episteltext, dagens brevtext, och i vår läsning av Efesierbrevet så har vi kommit till kapitel 4, den andra delen av kapitel 4. De första tre kapitlen så talar Paulus fantastiskt om allt som Gud genom Jesus Kristus har gjort för oss. Och nu från och med kapitel 4 och resten av brevet så talar Paulus om vilka konsekvenserna blir för oss. Vad det här innebär att leva som en kristen. Och förra söndagen så handlade det om enheten. Att vi är ett folk. Och vi ska bevara friden och enheten och betjäna varandra. Och idag så handlar det om att vi inte ska bara ska vara eniga. Utan att vi ska bli heliga. Som Jesus säger, var fullkomlig. Som er himmelske fader är fullkomlig. Och jag har valt som tema för den här predikan en boktitel. En del av er som är i min ålder minns att EFS-förlaget på 70-talet gav ut en bok av Michael Green som hette just Nytt liv, ny livsstil. Och det var det här avsnittet i Efesierbrevets fjärde kapitel handlar om. Och jag läser. Därför besvär jag er för Herrens skull. Lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomhet, deras förstånd förmörkat, och de står utanför det liv som Gud ger. Därför att de behärskas av okunnighet och är förstockade i sina hjärtan. Utan någon skamkänsla ger de sig hän åt utsvävningar och lever ett alltigenom orent och själviskt liv. Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus. Såvida ni nu har hört om honom och undervisat om honom efter den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan. Som har skapats efter Guds bild med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Lägg därför bort lögnen och tala sanning var och en till sin nästa. Vi är ju varandras lemmar. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede. Ge inte djävulen något tillfälle. Den som stjäl ska sluta att stjäla och istället arbeta och sträva med egna händer så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver. Öppna inte munnen för ofruktbart prat utan säg bara sånt som tjänar till att bygga upp där det behövs så att det blir till välsignelse för den som hör på. Gör inte Guds heliga ande bedrövad. Den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör er av med all elakhet, vrede och häftighet, med skymford och förolämpningar och all annan ondska. Var goda mot varandra. Visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Herre, nu ber jag dig att du ska tala rakt in i våra liv. Du ser var vi befinner oss någonstans och du ser vad vi behöver. Du ser att vi behöver dig. Amen. Vad skulle du vilja bli i ditt liv? Ja, jag skulle vilja bli rik. Ja, det skulle jag också. Har en bit kvar kan jag säga. Fast det är klart, det är ju inget bra svar på frågan vad skulle du vilja bli i ditt liv. Det handlar ju om vad skulle du vilja ha i ditt liv. Ägodelar. Ja, men jag skulle vilja bli berömd. Beundrad. Ja, det skulle jag också. Ha en bit kvar. Men det är klart, det handlar ju inte om vad jag är. Det handlar ju om vad andra människor tänker om mig. Vad skulle jag vilja bli i mitt liv? Ja, Om man verkligen liksom borrar i den frågan, då är det väl mer den här typen av svar som man skulle ge eller kanske borde ge. Jag önskar att mitt liv, att det var kärlek, glädje, frid. Att det var tålamod, vänlighet, godhet. Att det var ödmjukhet, trofasthet, självbehärskning. Tänk om det var det som mitt liv blev. Och det är klart, ni som har läst Nya Testamentet, ni märker här att jag använder det som Paulus kallar för andens frukter. Är det inte det här man egentligen skulle vilja att ens liv var dominerat av? Och då kan man ju känna, om man inte är så rik och inte är så beundrad, då är man ju ännu längre från det här. Varför är vi så lite av det här? För visst har vi en bit kvar. I mitt liv så är jag väldigt påverkad av den här mannen. Han heter Francis Schaeffer. Och jag kan berätta mer om honom någon annan gång. Han brukade säga så här om oss människor. Att människan, vi är a glorious ruin. Vi är en underbar ruin. Vi är skapade till någonting fantastiskt. Men vi har gått sönder. Det är raserat. Det är tomt. Där det skulle vara fyllt av liv ifrån Gud. Det som skulle vara fullt av kärlek och vänlighet och godhet. Det är på så många områden söndertrasat och nerrivet. Och det är möglar och det är unket och det är instängt. Och det är ohyra och det är odjur och det är allt möjligt annat. Fortfarande kan man se allt det fantastiska som var tänkt om oss. Man kan se konturerna av vad detta slott en gång var. Så det är inte helt borta. Man kan fortfarande hänföras av det fantastiska. Och samtidigt så är det en form av ruin. Människan är ödelagd. Och det är precis den här sortens beskrivning som Paulus börjar med här i Efesierbrevet när han beskriver människan. Han använder väldigt starka ord, talar om hedningarna, men det står här som en beskrivning för oss människor. Och säger, deras tankar är tomhet, deras förstånd är förmörkat. Därför att vi står utanför det liv som Gud ger. Och istället så behärskas vi av okunnighet. Som ytterst går tillbaka till att vi är förstockade, förhårdade. Det är cementerat i vårt hjärta. Och det leder till ett orent och själviskt liv. Är inte Paulus för negativ här i sin beskrivning av människan? Får man fundera på en det. Om man bläddrar igenom Dagens Nyheter i en månad, så tänker man på rent faktiskt, vad är människan? Så jag är inte säker på att Paulus är för negativ. Notera här att när det står att människans tankar är tomhet och vårt förstånd är förmörkat, det har ju ingenting med IQ att göra eller antal faktabitar vi känner till. Man kan ju vara oerhört begåvad och oerhört vilse. Man kan ha jättehögt IQ och ha totalt fel. Den nazistiska makteliten, det var inte det att de hade lågt IQ eller en väldigt begränsad mängd faktabitar. Men deras tankar var tomma, deras förstånd var förmörkat. De saknade det liv som Gud är. De behärskades av okunnighet och deras hjärta var hårt. Och när vi kan ju se det så tydligt när jag nu identifierar en sån grupp människor. Men vem kan svära sig fri från det? I vår kultur så kör vi mycket med sådana här liksom, motto och slogan. Man måste följa sitt hjärta. Ja, det är klart att man måste lyssna på sitt inre. Det är självklart att det är jätteviktigt. Men att ha sitt eget hjärta som den enda guiden är fullständigt livsfarligt. För att hjärtat är också ett bedrägligt ting, som profeten Jeremia säger. Nu säger Paulus, detta som kännetecknar oss människor, det har skett en förändring när man möter Jesus. Och nu ska vi inte längre leva på det sättet. Den kristne känner ju igen sig allt detta. Det handlar inte om någon annan, utan det handlar ju om oss. Men Paulus säger, lev inte längre på det sättet. Därför ska ni sluta leva som förut. Därför att ni har lärt känna Jesus och har fått ett nytt liv genom honom. Så därför ska det inte vara så här med er längre. För ni har lärt känna Kristus. Ni har hört om honom och ni har undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. Det måste bli något annorlunda med en människas liv när man har mött Jesus. Vad är det för någonting de har hört? Vad är det för sanning i Jesus som de har hört och som måste få såna här konsekvenser? Vad är det för någonting? Paulus, när han ska förklara det, han använder det bildspråk om kläder. Att lägga av och ta på. Väldigt vardaglig bild. Vi gör det ofta, eller hur? Lägger av kläder och tar på kläder. Vi har ju sådana här uttryck som kläderna gör mannen. Hur väsentligt det är vad det är man tar av och vad det är man ikläder sig. Eller som den amerikanska humoristen Mark Twain, han brukade göra ett tillägg här. Kläderna gör mannen. Nakna har inget större inflytande på samhället. Alltså, om man har smutsat ner sig, kläderna är fulla av smuts och fläckar, av sot och lort, och måste man ta av sig kläderna. Men det är klart, man är inte riktigt färdig med att ha tagit av sig kläderna. Man måste också ta på sig någonting bättre, någonting finare. Så är det också för den som är kristen. Man måste lägga bort synden. Men man ska inte stå naken inför Gud. Sen måste man ikläda sig den helighet och den rättfärdighet som hör sanningen till. Så den sanning som finns hos Jesus och som de kristna i Efesos hade blivit undervisade om, som de hade hört om och som är helt grundläggande, det är att man måste lägga av sig den gamla människan. Det är det som händer när man blir en kristen. Att man lägger av den gamla människan, det gamla livet. Men det där är inte riktigt en engångsgrej enbart. Det finns ett första steg när man gör det. Men den gamla människan smyger sig på en hela tiden. Och därför måste man kontinuerligt ta av de gamla kläderna. Och istället förnyas genom Guds ande. Och det inkluderar vårt förstånd, vårt tänkande. Vi behöver förnyas av ande och förstånd. Få in någonting nytt i våra liv. Vi behöver ikläda oss den nya människan. Ta på oss allt det som Jesus har vunnit för oss. Den gamla människan, om vi fortsätter att traska omkring i den, säger Paulus, blir bedragen av sina begär. Tycker det är ett väldigt insiktsfullt uttryck. Den blir bedragen av sina begär. Det var precis det som vi läste om i texten från första Mosebok. Den helt suveräna texten om hur människan frestas. Och frestelsen är, sitt inte kvar i det Gud har skapat er till. Ni kan bli ännu mer. Ni kan bli som Gud. Och så väcks människans begär att inta ytterligare en position och konkurrera ut Gud och själv vara högst. Och så väcks det begäret. Och så tror man det ska bli alldeles fantastiskt andra sidan den här handlingen. Fast i verkligheten så blir man bedragen. Man förlorar inte bara allt det man trodde sig vinna genom att göra det. Så människan blev ju inte Gud. Man förlorar också allt det man hade. Och så blir man bedragen av sina begär. Så många av oss kan inte tänka tillbaka på situationer där man har blivit just bedragen av sina begär. Det är den gamla människan som lurar oss. Bort med den gamla människan. Vi behöver förnyas och ikläda oss den nya människan. Vi har fått ett nytt liv i Jesus. Nu ska det prägla oss för varje dag. Den här nya människan. Och här kommer en sak som jag verkligen tycker är viktigt. Den har skapats efter Guds bild. Alltså det var ju det som människan var skapad till från början. Det är så Bibeln börjar. Gud skapade människan till sin avbild, till att vara honom lik. Så människan var ursprungligen Guds bild, så att människan reflekterade vem Gud är. Sen vände sig människan bort ifrån Gud och därmed gick härligheten förlorad. Så att vi är den här ruinen som Schäfer talade om. Vi är ödelagda. Det kristna livet handlar om att Gud vill renovera människan så vi blir det som vi ursprungligen var tänkta att vara. Jag träffar en massa människor som ser religion och kristen andlighet som något, liksom något lite udda och märkligt som man tillför. Har du ett mänskligt liv, och sen är det vissa människor som väljer att lägga till någon sorts konstig aspekt av religion eller andlighet eller spiritualitet eller så. Som i grunden är något främmande för det mänskliga. Men så är det inte enligt kristen tro. Den nya människan är i verkligheten den gamla i betydelsen den äldsta, den ursprungliga. Att bli en kristen är att komma i kontakt med det som Gud hade tänkt för oss från början. Det är det mest mänskliga, det mest ursprungligt mänskliga som finns. Det är att ikläda sig den nya människan som blir en bild av sin skapare. Det som är hela vår bestämmelse. Det handlar om skapelsens återkomst in i en individuell människas liv. Inte något udda, främmande, något väsensskilt från vad jag är som människa. Det är att bli mer människa. I Nya testamentet är att bli mer andlig. Att bli mer helig. Det är inte något så konstigt världsfrånvänt, människofientligt. Det är att bli mer människa. Vad vi är avsedda att vara. Skapelsen, vad Gud tänkte från början, kommer tillbaka in i vår existens. Därför ska man ju inte vara rädd för detta. Som om det skulle begränsa, förstöra, undergräva någonting för mig som människa. Tvärtom. Där är det stora renoveringsprojektet. När jag äntligen ska få bli det Gud hade tänkt. Guds bild ska komma tillbaka i mig. Därför måste jag varje dag lägga av den gamla människan som bara bedrar mig med sina begär och förstör mig. Och ikläda mig den nya människan. Så jag kan bli mer mänsklig som Gud hade tänkt. Och börja återspegla Gud. Paulus har talat om detta. Det nya livet som vi ska ikläda oss dag för dag. Så blir han väldigt konkret. Men vad innebär det att lägga av och klä på sig? Det är en snygg liksom, teori. Lägga av och klä på er. Nu blir det väldigt konkret. Fem områden. Det här är vad det innebär. På fem konkreta områden. Han lägger upp det så här att han ger en negativ uppmaning. Lägg av. En positiv uppmaning. Ikläd er. Och sen en teologisk motivering. Varför är detta viktigt? Första. Livsstilsvalet. Tala sanning. Lägg därför bort lögnen och tala sanning var och en till sin nästa. Vi är ju varandras lemmar. Vi måste sluta ljuga och bli sannfärdiga som Gud är sannfärdig. Lögnen är ju ett virus som går i mänskligheten, eller hur? Finns precis överallt. Vi måste lägga bort lögnen. Ser att det står kursivt, det är för att Paulus citerar ifrån Zakaria 8 där det står det här att vi ska tala sanning var och en till sin nästa. Varför? Därför att vi som Guds folk är på väg mot en framtid som Zakaria beskriver som Jerusalem, som är sanningens stad. Om vi är på väg mot sanningens stad måste vi tala sanning nu. Vi tillhör nu varandra, vi är varandras lemmar. Vi får inte ljuga för varandra. Tänk, ta den kroppsliga bilden, om våra olika kroppsdelar börjar ljuga för kroppen som helhet. Plötsligt talar ögat inte längre om för mig att det där är en lastbil som är på väg hit. Det är fullständigt ödeläggande, eller hur? Vi får inte ljuga för varandra. Vi måste tala sanning. För det andra, vi ska skapa en motkultur. Här har Paulus faktiskt en uppmaning att vi ska vredgas. Det står inte så i Bibel 2000, men om ni läser Boyerts översättning eller om ni kan grekiska ska ni säga att det står en direkt uppmaning. Vredgas! Det finns väldigt mycket som det finns anledning att vredgas över. Allt det som gör människan till en ruin. Allt som står Gud emot, allt som river ner och förstör. Det är klart vi ska vredgas över det. Det finns en helig, rättfärdig vrede. Men eftersom vi är så trasiga så slår ju vår vrede ofta fel. Och därför är Paulus väldigt noga. Men synda inte. Ge inte djävulen något tillfälle. Så att er vrede blir ett hämndbegär. Eller så att ni blir bittra. Eller ni förstör för andra. Djävulen vill utnyttja det här tillfället. Här igen citerar Paulus gamla testamentet. Psalm 4. Där David vredgas över att människor förtalar honom och förföljer honom. Men där han inte låter solen gå ner över sin vrede. Han har med rätta vredgas han över dem som står honom emot. Men han lämnar hämnden och vreden åt Gud. Och han säger att i ro kan jag lägga mig ner. I frid ska jag somna in. Så han låter inte den vreden ta över honom. För det tredje, var produktiv. Den som stjäl ska sluta att stjäla och istället arbeta och sträva med egna händer så att han kan dela med sig av sitt goda åt dem som behöver honom. Det här är det sjunde budet, du ska inte stjäla. Och det här var säkert ett riktigt konkret problem i församlingen. Många av dem som var längst ner i samhället hade blivit kristna. En hel del av dem var säsongsarbetare. Alltså de kunde få anställning, bli daglönare i samband med skördetider, i samband med speciella punkter under året. Och sen var det ett jätteproblem. Hur ska man försörja sig? Och det är klart att det ledde massor med människor kände sig tvingade att stjäla för att själva överleva och hjälpa sin familj att överleva. Men Paulus säger, man kan inte göra det som kristen. Den som stjäl ska sluta stjäla och istället arbeta och sträva med egna händer. Och bli så produktiv man kan bli. Självklart kan man hamna i massa situationer där man inte kan vara produktiv. Och då måste ju andra hjälpa en. Men man måste finna de möjligheter som finns att bli en produktiv person som kan dela med sig av sitt goda. Jag ska notera att Paulus verkligen levde som han lärde. Han återkommer flera gånger i sina brev till hur han, som i och för sig skulle kunna bli försörjd av församlingarna eftersom han ägnade sin tid åt att undervisa. Han säger, jag arbetar med egna händer och försörjde både mig och mina medarbetare så jag inte skulle stå i skuld till någon. Så han var dubbelarbetande. Hantverkare, jobbade med läder, sålde läderprodukter för att försörja sig själv och så förkunnade han evangeliet. Vi ska så mycket vi kan bli människor som producerar så att vi kan ge åt dem som inte kan producera. Så det blir ett överflöd som blir till välsignelse för andra. För det fjärde, bygg upp. Och Paulus tänker på ett konkret område där vi ofta river ner, nämligen vårt tal. Hur vi använder vår mun, vår tunga. Öppna inte munnen för ofruktbart prat, utan säg bara sådant som tjänar till att bygga upp där det behövs så att det blir till välsignelse. Ordspråksboken säger att tanklösa ord kan såra som svärd, men en vises tal ger läkedom. Vi vet hur ett ord kan fullständigt skära igenom en människa. ett äkta par och så bråkar man och så säger man: jag ångrar att jag gifte mig med dig. Vad gör det ordet? Det skär som ett svärd rakt genom hela relationen. Hur ska man, vad gör man sen? Eller en förälder som säger till sitt barn: du är oduglig. Och det skär som ett svärd genom barnet. Och det lever där i decennier efter att det uttalats. Och vi behöver inte tänka på så dramatiska exempel. Men våra ord kan riva ner för en annan människa. Därför behöver vi lägga bort det här. Och så blir människor som bygger upp, som talar välsignelse, som lyfter människor, som befriar människor. Den vises tal ger läkedom. Och det här är viktigt. När vi förstör för varandra med våra ord så blir Guds ande bedrövad. Igen citerar Paulus gamla testamentet Jesaja 63 om hur man bedrövar Guds ande. Och så sammanfattar han detta med att vi ska odla relationer. Och han räknar upp 6 olika saker som är med och förstör och separerar oss från varandra. Elakhet, vrede, häftighet, skymford, förolämpningar. Och han sammanfattar med all annan ondska. Vi behöver lägga bort det, klä av oss det. Och istället, var goda mot varandra. Visa medkänsla, förlåt varandra. Liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Det är det som är poängen. Vi ska bli lika Gud. Vi skulle bli en bild av vår skapare. Han har förlåtit oss. Han har visat oss enorm kärlek. Och nu måste vi lägga av den gamla människan, ikläda oss det nya och förlåta varandra. Som Gud i Kristus har förlåtit oss. Så vi börjar likna Gud. Så, vi har fått ett nytt liv. Det måste leda till en ny livsstil. Att bli mer lik sin skapelse, helgelse med det fina teologiska ordet, det är inte någonting som bara råkar ske. Liksom av en tillfällighet händer det. Det är å ena sidan ett Guds verk. Den nya människan är skapad till att bli en bild av Gud, så det är Gud som gör någonting. Men vi har ett verkligt ansvar i den processen. Därför alla dessa uppmaningar i den här texten. Att inte leva så. Att lägga bort. Och så istället leva så här. Och ikläda sig. Och förnya sig. Och därför säger jag med Paulus ord till oss här i Betlehemkyrkan idag: därför besvär jag er för Herrens skull. Lev inte längre som hedningarna. Istället lägg av er den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Och se till att förnyas i ande och förstånd. Och att ni klär er i den nya människan som har skapats efter Guds bild. Amen.